Då ska vi fortsätta lite. Så jag vet inte vad du får framför dig i ditt huvud när man hör ordet helig. Ibland tror jag vi får olyckliga bilder av någon arg tant som liksom ser till barnen liksom, att inte göra fel saker eller så här. Men ibland tror jag att vi har en bättre bild av varför liksom Gud är upphöjd och han är perfekt på olika sätt. Men jag vill vara ganska specifik, eller så gott jag kan. På ett sätt, jag skrämde över tanken att definiera helighet. Mitt jobb, jag jobbar med teologi, hela tanken är att man ska liksom formulera sanningar om Gud. Men när man ska liksom bara definiera helighet så är det som ord inte räcker till. Det är en sån fantastisk sanning som genomsyrar så mycket. Så det enda jag kan göra är förhoppningsvis kanske bredda bilden och kanske ta bort några karikatyrer så vi kan fundera lite mer kring det lite bättre förhoppningsvis. Låt oss bara börja med ordet för helig. Så i hebreiskan, som gamla testamentet är skriven i, som Jesaja är skriven i, då har man det här hebreiska ordet kadosh. Och kadosh, liksom som ord, betyder egentligen avskild. Någon form av separation indikerar det. Jag tänker att många av oss, när vi hör ordet helig, så tror jag att vi tänker direkt på moral, alltså och Gud är helig är att han är moraliskt perfekt. Och det är han, och vi kommer säga att det är absolut en implikation av Guds helighet. Men ordet i sig själv, helighet, betyder inte liksom, det är en moraliskt neutral term om vi börjar där. Eftersom Gud kommer visa sig vara perfekt så kommer det vara kopplat till det. Men ordet i sig själv betyder egentligen, säger inte så mycket om moral om man bara använder liksom ordet vardagligt i hebreiska. Till exempel så kan bara andra ledare i andra religioner i gamla testamentet kallas heliga, men enligt gamla testamentet håller de på med dåliga saker, så helig där är inte nödvändigtvis någonting positivt i det sammanhanget. Så ibland används det här heligt bara det som har med liksom den gudomliga sfären att göra. Sen kan vi observera att väldigt många objekt kallas heliga. Alltså saker som inte är personer. Helig mark, helig tunika, heligt hus, heligt fält, heligt vatten, helig kalv, heligt guld och så vidare. Här är själva ordet helig liksom rent moraliskt ganska neutralt. Det är inte att det är en så här moraliskt perfekt tunika, utan det indikerar någonting annat. Så dessa objekt är moraliskt neutrala. Så ordet, tror jag måste inse, innebär någonting mer specifikt. Det som är heligt i Bibeln är ofta det som är avskilt för ett särskilt syfte. Så det som gör de här heliga är att de här sakerna, objekten, platserna var avskilda för ett särskilt syfte som har med Gud att göra. Så olika saker som har med det judiska templet var heligt. Och tanken var att det här var för ett särskilt ändamål. Man kan inte använda de här hur som helst. Motsatsen till helig i den bemärkelsen är någonting mer liksom vardagligt, någonting som är för allmän bruk. Men här är det saker som är för ett särskilt bruk, för ett särskilt ändamål som är kopplat till Gud. Så vad är det, som vi börjar där. Vad är det vi säger då? Avskild, avskild, avskild är Herren Gud. Lite oklart vad det betyder. Moraliskt perfekt, moraliskt perfekt, moraliskt perfekt. Vad är det vi menar? I en bemärkelse så är det en bekännelse att Gud är helt annorlunda, avskild i den bemärkelsen, helt annorlunda från allt annat. I Hosea 11 så säger Gud: ty jag är Gud och inte människa, den helige ibland oss.
Er, bland er.
Han är helig, han är annorlunda, han fungerar inte som människor. Det gör han inte otillgänglig, han är mitt ibland er, han är tillgänglig. Men det är någonting annat. Och i en bemärkelse så märker man nästan att helig ibland, inte alltid, fungerar nästan som ett adjektiv för Gud. Så att säga, Gud är helig, är nästan som att bekänna Gud är Gud. Bara Gud är Gud. Och den enda som är helig helt av sig själv, helt oberoende av någon annan källa, är Gud. Gud bara är helig. Det finns inget jämförbart, ingen annan källa. Och därför vill jag lyfta upp tre punkter som jag tror karaktäriserar hans att han är annorlunda, att han är av en annan kvalitet, att han är avskild från allt annat. Tre punkter som jag tror Bibeln associerar med konceptet helighet. Första: Guds makt. Att Gud är mäktig. En av sakerna som Bibeln om och om igen associerar med Guds helighet är att Gud är helt ojämförbar när det kommer till majestät, ära och makt. Andra Mosebok 15. Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och helig? Värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under. I den bemärkelsen har Gud en makt, en auktoritet som är annorlunda. Det går inte jämföras med hans majestät. Han kan skapa allt ur ingenting. Det är en otrolig tanke. Vi människor kan bara skapa saker av liksom färdig materia på olika sätt. Vi kan liksom klumpa ihop saker när vi skapar det i våra tankar. Men vad Gud gör är att han kan skapa allt ur ingenting. Så delvis så tror jag det är det man ser i Isaias vision. Han är upphöjd, han är mäktig, han sitter på tronen. Han har all makt. Så det är en grej som jag tror associerar med hans helighet. En annan som gör att det är associerat med hans liksom goda karaktär är att helighet är ofta associerad med hans renhet. Att han är fullständigt god är kopplat till hans helighet. Att Gud verkligen är god. Inga gråzoner, ingen orättvisa, helt utan synd, helt fläckfri, är det som gör han avskild från allt annat. Det är det här skönheten och renheten som gör att Gud har den effekten där folk bara inser själva: oj, mitt hjärta bär på mycket annat jag inte visste förrän jag fick möta någonting så rent och så vackert. Och därmed är det denna biten, ironiskt nog, hans godhet, hans renhet, som gör hans helighet ibland lite farlig i Bibeln. För Bibeln insisterar på att Guds renhet och godhet är dåliga nyheter för synd. För om Gud verkligen är god, om Gud verkligen har bara rena motiv, vad händer med allt mörker i världen? Gud kan inte bara blunda och ignorera det, för det är inte godhet. Och därmed i Bibeln så finns alltid en fara. Vi kommer se hur det här vänds till någonting positivt snart. Men det finns alltid en fara med folk som inte vill omvända sig från sin synd och tror att Gud blundar för synden. Men ändå så betonas det att Guds helighet är så djupt kopplat till hans godhet Och därmed vill han alltid det som är gott och rätt. I Habakkuk 1:13 står det: dina ögon är för rena för att se på det onda. I Jesaja 5:16: men Herren Sebaot blir upphöjd genom sin dom. Gud, den helige, visar sig helig genom rättfärdighet. Men den sista aspekten, som jag tror är den mest bortglömda aspekten när vi tänker på Guds helighet, är Guds kärlek. Ibland så tror jag kristna kan sätta emot Guds helighet och kärlek mot varandra ibland. Där jag hör vissa kristna säga: ja, Gud är kärlek, men han är helig. I en bemärkelse det nästan låter som att det här är liksom motpoler, och hans helighet lugnar ner Guds kärlek så han inte liksom älskar för mycket. Liksom så. Men vad jag tror vi ser i Bibeln är att Guds oerhörda kärlek kommer ur hans helighet. I en av de, eller kanske det kapitel som betonar Guds helighet mest, tredje Mosebok 19, så säger Gud så här: ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig. Och sen i resten av det kapitlet så utlägger Gud Hur lever man heligt som jag är heligt. Och så tar han upp massa exempel. Det handlar om att liksom hjälpa människor. Det handlar om att vara barmhärtig. Det handlar om att skippa rättvisa. Man ska förlåta. Man ska hedra de äldre. Det är ett bizarrt exempel där man inte får ställa stora stenar framför blinda människor så att de ramlar. Jag vet inte varför det var ett problem. Men det är tydligen inte heligt att göra så. Märkligt. Men betonas det om och om igen. Liksom alla de här grejerna innebär helighet. Att göra det som är rätt. Att hjälpa de olika människorna. Och så säger Gud: du ska göra detta. Liksom, för jag är Herren. Och så kommer crescendot till hur man ska vara helig. Och så kommer det Jesus sedan citerar som det mest centrala: du ska älska din nästa som dig själv. Logiken är, om du vill vara helig som Gud, då ska du älska människor. Och det är viktigt, för ibland kan man ha liksom den här bilden av heligare munk som är liksom fastlåst i liksom ett torn och bara ber 24/7 och har inte har med människor att göra. Det där är inte helighet. Helighet är precis som Jesus levde. Ett liv i kärlek. Så Jesus och Gud då säger att vi är kallade till att vara heliga, och därför är vi kallade till att älska. Så vad detta innebär är att om vi ber ofta, om vi läser Bibeln ofta, om vi har all vår teologi på plats men saknar kärlek, så saknar vi helighet. Man kan liksom be, man kan liksom läsa Bibeln, göra, checka av, men om man saknar kärlek så saknar man helighet i Bibeln. Helighet är djupt associerat med kärlek. Och jag tror att det här, det finns nästan en paradox i Gud att han är helig. För ena stunden är helighet det som gör att Gud måste sätta, liksom stoppa synden i världen, stoppa ondskan i världen. Och det betyder, det är kört för oss alla. För Bibeln insisterar på att synd finns överallt. Men det är också Guds helighet som är kopplad till hans oerhörda kärlek. Så han vill rädda sin skapelse. Så i ett tillfälle, jag läste halva versen innan. Men i ett tillfälle, Hosea 11, så grundar han liksom sitt beslut att komma i räddning istället för dom. På grund av att han är helig. Där står det så här: jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Och när man börjar läsa Saltaren så kan man märka salm efter salm så vädjar de till Guds helighet för att komma med räddning. Ibland så tänker jag att folk liksom tänker att det är motsatsen om man ska vädja till om man behöver Guds räddning liksom så här. Men David tar psalm 22 och andra psalmer, så vädjar man till Guds helighet, för man vädjar till Guds oerhörda goda karaktär. Och det som verkligen får ihop liksom denna paradoxen av Guds helighet är ju förstås korset. Korset, den händelse där Gud tar världens synd och mörker på allvar, där Gud ler sin fot mot liksom synden och mörkret i världen, men också den plats där Gud visar sin oerhörda kärlek. Att istället låta domen falla över oss, så faller den på honom. I korset så tar Gud sin rättvisa, sin liksom makt, sin ära på allvar, och sin oerhörda kärlek till människan, så att han dör i dess plats. Korset är platsen där Guds helighet syns som mäktigast. Vi ser hans rättvisa, vi ser hans goda karaktär och vi ser hans kärlek. Och därmed så är Gud avskild från allt annat i denna bemärkelsen. Och vi ser Guds helighet och hans upphöjdhet. Det ser man i Isaia-berättelsen, Gud är upphöjd. Men man ser också hans kärlek, för när det beskrivs att Isaia känner sig oren, så sänder Gud en ängel som kommer och renar hans läppar så att han kan vara där. En Gud som bjuder folk in till hans närvaro. Så, i Bibeln kan man då ställa sig frågan, hur närmar man sig en sån här Gud? Hur närmar man sig en så pass helig Gud? Vi ska strax ta några minuter att samtala om en grej, men innan vi gör det så vill jag bara notera. Är det någon som vet när ordet helig förekommer för första gången i Bibeln? Dagens quiz. Eller liksom helga eller helig, liksom någon form. Första gången är andra kapitlet i Bibeln. Gud skapar hela världen på 7 dagar och han gör en dag helig, den 7:e dagen. Han avskiljer den från andra dagar. Det har ett särskilt syfte. Andra gången ordet helig kommer får man vänta en hel bok med. Andra Mosebok kapitel 3. Och det är en känd berättelse där Moses ser en brinnande buske, blir lite nyfiken, går fram för att kolla vad det är som händer. Och så står det så här, andra Mosebok kapitel 3. När Herren såg att han kom för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Så Gud är där och Gud säger, den här platsen är en helig liksom plats, det är helig mark. Så han ber Moses ta av skorna. Varför? Det är lite oklart. En del tror att det handlar om att skor framförallt skyddade mot sten och smuts. Men på liksom Guds närvaro så behöver man inte det. Andra tror att det är kopplat till att det var så man visade vördnad i heliga platser. Prästerna i Gamla Testamentet skulle ta av skorna när de gick in i templet. Andra tror att det handlar om att det här beskrivs som Guds hem och man välkomnar gäster genom att man tar av skorna. Oavsett vad som är rätt så är platsen helig, för Gud är där. Gud rör vid den här platsen på ett särskilt sätt, för ett särskilt ändamål, och den blir helig. Och på ett sätt hela Gamla Testamentet är frågan om hur kan vi få träda in för Gud på något sätt? Gamla testamentet pratar väldigt mycket om hur synd har separerat människan och Gud. Men det är som att frågan finns i bakgrunden. Finns det något sätt vi kan träda in för Gud? Och det är en viktig fråga. Och då börjar Bibeln prata om vår helighet. För om man inser, om Gud kan göra mark till heligt, om Gud kan göra hinkar till heliga i Bibeln, kan han göra våra liv heliga? Kan han göra våra liv heliga? Och genom hela Bibelns berättelse så är det liksom logiken att varför Jesus kom att dö och uppstå och ge av sin heliga ande är på många sätt för att vi ska få kunna njuta av Gud mer och mer. Så Bibeln börjar tala om kristna som heliga, men då måste vi skilja på två sätt Bibeln talar om att vi kan bli heliga. Så vi behöver skilja på två olika sätt. Första sättet är vad som kan kallas positionell helighet. Det bästa att jag bara ger ett exempel så kommer ni förstå snart. I första Korintherbrevet så skriver Paulus så här. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus. I äldre översättningar står det helgon. Och i moderna översättningar har jag valt heliga, för ordet helgon är väldigt laddat nu för tiden. Men om du har läst Korint så borde du bli chockad. Korint är den mest trasiga, konstiga kyrka som finns. De är motsatsen till helighet kan man tycka. De har så många issues med allt möjligt. Men ändå så beskrivs de heliga. Och som att ha blivit helgade av Gud. Och i en bemärkelse så tror jag att en grej som Bibeln menar, att när man tar emot en helig ande så är man helig i en bemärkelse. Alla kristna är helgade för man har fått en helig ande. Man har positionen av att vara helig, ungefär som vissa objekt var liksom, blev heliga. De var avskilda till ett särskilt syfte. Så blir man avskild till ett särskilt syfte. Att få ha med Gud att göra. Så oavsett hur helig man känner sig eller inte. Så beskrivs att alla som bekänner Jesus är heliga. Och det skulle man säga kunna kalla positionell helighet. Det är vår position. Det är vad vi är. Samtidigt. Så finns det en annan dimension som pratar om helighet som någonting man kan växa i. Som ibland kallas då progressiv helighet. Progressiv helighet handlar om att man har blivit liksom märkt av Gud. Man har fått ta emot den helige ande. Och vad man bjuds in i nu är till ett liv som rimmar väl med vad den här guden kallar oss till. Och därmed så betonas ett kall till helighet som handlar om hur vi är kallade att leva. Det är det vi hör i 3 Mosebok 19. Ni ska vara heliga för jag, Herren er Gud, är helig. Samma grej citerar för Petrus. Lev alltid genom helig. Liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga. Ty jag är helig. Och poängen är Att när vi först tar emot Gud, när vi blir avskilda för honom, när vi får ta emot honom som gåva, så är det också en inbjudan till ett nytt liv som ska vara väldigt glädjefyllt liv. Och det är där vi måste liksom få bort den här bilden av helighet som någonting tråkigt, någonting strängt, någonting liksom grått, utan någonting som är livfyllt. För i Bibeln är helighet associerad med liv. Och det som inte är heligt i Gamla testamentet är ofta associerat med död. Det leder till död. Men helighet är där liv finns, där blomstring finns. Så den här progressiva heligheten handlar om att vi får njuta av Guds helighet och låta oss smittas av hans skönhet och i kraften av Gud börja leva ett liv som är i linje med Guds vilja. Och här finns glädje. Och då måste vi minnas att delvis så handlar det om liksom att Bibeln talar om att vi får dag för dag liksom släppa saker som är dåligt, synd och så vidare. Men helighet är mycket mer än bara nej till saker. Det är ett stort ja till ett liv som leder till blomstring. Det är ett liv i kärlek, hopp och glädje. Och hela tanken med att bli helig är nästan som en förberedelse för himlen en dag. Där människan ska få se på ett mer ofiltrerat sätt Gud i sin helhet. Jesaja fick bara se en liten bit av Guds mantel. Men Bibeln insisterar på att en dag det mest hoppfulla som finns är att vi ska få vara i Guds närvaro och inte behöva säga ve mig, utan rena, befriade, kan vara frimodiga inför Gud, för han har räddat oss. Så Paulus ska skriva så här: nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Eller Hebreerbrevet 12: sök frid med alla och helgelse. Alltså det har med helig, att bli helig. För helgelse, utan helgelse kommer ingen att se Herren. Men poängen är att med helgelse, att låta sig heliggöras av Gud, ta emot hans gåva, innebär att en dag få se Gud mer som han är. Och få förvandlas av det. Så Guds helighet är grunden till vårt hopp. Att han är så kärleksfull, att han är så god. Och att han kommer stoppa ondskan en dag för alla. Mörkret kommer inte vinna. Utan sista ordet tillhör Gud. Allt är grundat i hoppet av att Gud är helig. Och det är därför Gud är så annorlunda från andra religioners Gud. Om man kollar på liksom religioner vid Bibelns tid. Man kallade inte gudar heliga. Det var liksom inte attribut man sa om gudar. Men denna guden är avskild från dem. Han är annorlunda. Han är sann. Och den bäst lämpliga responsen inför den här guden är bara att be: kom heligande, fyll oss med det här livet. Jag tänkte stanna upp med en liten liksom en till diskussionsfråga. Sen ska jag bara kort avslutning på 3-4 minuter innan vi går till en Q&A. Men ni får gärna läsa Andra Mosebok kapitel 3, vers 1-10. Om ni inte har en bibel får man slå upp den på telefonen. Det är berättelsen med Moses. Och bara fundera på, vad lär vi oss om Guds helighet i texten? Så att vi får lite tid att läsa bibeln ihop, så fortsätter vi om en liten stund.